Ellen Strömberg. Mm. Av alla modeveckor i hela världen, vilken är din favorit?
Det är Köpenhamn förstås. Det finns bara ett svar på den frågan.
Köpenhamn?
Mm.
Och varför det?
För att den just var. Så det är väldigt praktiskt för mig, för jag har nyligen så låg jag och scrollade många timmar på bilder därifrån.
Vad kommer du prata om idag?
Rubriken är trendspaning med plus hopp.
Janne Strang. Vad är ditt förhållande med Karl Ove Knausgård? Är ni kompisar? Du,
det är närmast, nej, det är närmast så att, jag skulle nästan gå så långt som att säga att min fru älskar honom mer än mig. Och inte mer än vad jag älskar honom, utan mer än vad hon älskar mig helt enkelt. Alltså, om hon skulle få välja så skulle hon byta ut mig mot Karl Ove Knausgård i ett ögonblick.
Hon skulle vilja att du skulle vara lite äldre och gaggigare och gråhårig.
Ja, men kanske närmast de där lysande ögonen och det här intellektet.
Knausgård kommer förresten till Finland riktigt snart. Morgonstjärna ska bli en opera på Nationaloperan. Så om din fru vill få det där att sitta i hans fampo, om hon frågar lov först, så är det 30 januari 2026. Så då är han här och bevittnar den här premiären. Men det är inte därför du är här, Janne. Du ska prata om något helt annat, men som har att göra med Karl Ove.
Ja, jag har förstås läst några av hans böcker. Han är väldigt produktiv, så jag har inte hunnit med allting. Men det där, jag kan inte säga att han är min favoritförfattare, men däremot tycker jag om flera av hans essäer. Och nu har han skrivit en alldeles ny färsk essä som publicerades i danska tidningen Weekendavisen här förra veckan. Som heter Världen som försvann. Handlar om vårt förhållande till teknologi och hur han söker någon slags mening i den här bildvärlden som vi alla konstant ligger i flöde av.
Visste ni att det händer att artister och kändisar byter stil? Och ofta då på ett estetiskt plan, men ibland kan det vara mer djupgående, som att det är politiska övertygelser, tro, filosofi, vet ni, allt sånt här. Och Jojo Siwa är ett ganska bra exempel på det här. Och hon har försökt rebranda sig själv ganska ofta. Försökt var kanske lite fräckt sagt, men frågan är det att har hon lyckats bra eller mindre bra? Och det ska jag prata med idag, och det är så intressant ämne. Hör ni, jag tänker så här att vi börjar med det där modeveckan först.
Ja, vad bra. Jag följer inte alls med alla modeveckor, men jag tycker väldigt mycket om att följa med trender, och inte kanske i min vardag, men sådär. Och nu har det ju då varit Köpenhamn modevecka nyligen, och det här fyllde åtminstone alla mina flöden. Jag vet inte, du som är Köpenhamnsbo, hur har du firat, Janne?
Jag vet inte om jag firades, men det syns ju på stan.
Det syns på stan?
Ja, ja.
Det är inte bara så att det är en gata och så.
Nej, det är dels skyltar och sådär, men så har du ju också fester på olika ställen, och sådana här olika det där brands som har olika fester på olika ställen. Det är ju inte så att man kommer in på som en vanlig dödlig. Nej, jag har inte ens försökt.
Nej, då vet.
Vet ni vad? Att jag var av och an i Köpenhamn häromdagen, om veckan. Och varför har ni inte sagt åt mig? Alltså, den där stan är ju helt otrolig. Alltså, det var som att vara inne i någon sagovärld. Och allt var så snyggt. Och det fanns vinärbröd överallt. Det fanns öl, det fanns ljuvliga människor. Alla bara var snälla. Och jag cyklade som en galning fram och tillbaka, för jag var så lycklig. Nu förstår jag allt. Jag förstår gärna varför du bor där.
Ja, men det är ju, alltså, Köpenhamn är ju en trevlig stad, och speciellt om man är lite modeintresserad, för att danskor har ju en förmåga liksom att slänga på sig så här fyra lager, alltså typ sängkläder, och så ser de bara helt sådär otroligt liksom, sådär, de utstrålar det där man själv skulle vilja, att bara sådär, oj, det här slängde jag bara på mig, och det blev jättesnyggt. Och nu är det då, den här modeveckan är ju också speciellt rolig, eftersom det är den enda egentliga modeveckan vi har i Norden nu för tiden, sen Stockholm slängde in handduken här för några år sedan. Och förutom då alla de här danska märkena, så visades också Marimekko hade sin kollektion i Köpenhamn, och också Filippa K. från Sverige, och sen hade också både Textilhögskolan från Borås hade sin kollektion där, och det här Kungliga Konstakademin, nu kan inte dansk. Nu ska jag inte låtsas prata danska mer idag, lovar jag mig själv.
Marimekko vet vi ju att var där på grund av Palestinaflaggan.
Exakt.
Och det där, men sen Filippa K. skulle kanske inte behöva vara där, för det var jag tänkte säga när du sa att danskorna hade den här stilen. De i Stockholm så är det så Filippa K. Mm. Det är som så alla har klätt sig exakt lika. Men där i Köpenhamn så är den lite modigare.
Ja, men eftersom inte de har någon modevecka i Stockholm längre. Men som vanligt när det är modeveckor så jag menar, jo, vi kan diskutera vad som visades på catwalksen och det. Men det som egentligen är intressant är ju de här street style fotografierna som man då ser. Eller det är nog mest det jag har koncentrerat mig på nu när jag ska avlägga trendrapport. För jag har ju läst Köpenhamn modevecka som andra läser kaffesump och så tänkte jag att jag ska berätta till er. Eller sådär, eller nej, jag ska inte berätta. Jag ska fråga er, kommer ni att klä er i det här
ja,
i höst?
Ja, okej.
Sådär. Och, men det som egentligen är min poäng i det här nu, inte bara det att jag nu ska liksom lite sådär quizza er, eller quizza er, servera några trender och så får ni ta det eller inte. Men det kommer liksom så här oväntad biprodukt av att jag liksom då djupdök lite i Köpenhamn modevecka, att jag fick liksom, jag hitta hopp för första gången på väldigt, väldigt länge. Alltså jag menar, det är en ganska hopplös samtid vi lever i. Och världsläget gör ingenting för att på något sätt göra det enklare för någon att orka stiga upp på morgonen. Men nu känner jag sådär, men vet ni vad? Det är någonting spännande på gång. Men jag kommer till vad det är som är spännande. Jag tänker att jag ska hålla er lite på sträckbänken.
Nå, bra, alltså jag märker att jag är ju helt extremt törstig. Jag blev otroligt ivrig nu för att ingen har sagt, inte ens här i sällskapet på väldigt länge, att det finns hopp.
Nej, senast var kanske typ när Biffen fick Kent-biljetter.
Ja.
Ja. Jag har märkt på min mode att för det senaste två år sedan när som alla kläder var liksom så militärgrönt, gråbrunt och så här riktigt plain allting. Till och med fucking barnkläderna var så här otroligt depressiva nyanser.
Men så är det ju fortfarande. Lite,
ja, är det så?
Ja.
För om jag klär ett barn så vill jag ju, vet du, sätta på något klargult, klarrött eller klarblått eller en sån här, vet du, prickigt och randigt och något kul. Vet
du, eller något, du har bott i Danmark någon
gång. Ja, jag vet. Men liksom, det var alldeles fruktansvärt att gå omkring. Det var omöjligt att hitta några liksom, kläder som man ville ha överhuvudtaget senaste åren. Så jag hoppas det här har att göra med att färgerna har kommit tillbaka. Men det får vi se vad du säger.
Mm, ja, på sätt och vis, kanske. Kanske, kanske inte. Jag kanske inte enda som har använt, ja men det är lite danskt, som tröst till mig själv när min outfit har sett lite galen ut, eller när jag har varit så här, försöka på någonting nytt och så blir det inte riktigt som man har tänkt sig, men så här, det är lite danskt.
En grej som vi noterar väldigt snabbt var ju att folk klär sig lite mer könsbetingat, tycker jag.
I Danmark?
Ja, än vad de gjorde till exempel i Finland. Alltså det som jag har märkt nu, bara för en liten parentes, så är Helsingfors, eftersom man har gått bland de här välklädda danskarna, som alla ser ändå på något sätt liksom normala ut, vet du. Det är väldigt lite sån där helt utflippade jotton som man ser här, tycker jag. Helsingfors mycket mer, alltså folk som går omkring i någon pyjamas eller någon slags liksom kaftan, eller bara någon sån här, vet du, ryttarutstyrsel från 1800-talet eller någon sån här Monamias-kostymer eller vad som helst. Och det är tydligen helt kommit få i stan nu, liksom, som någon slags, vet du, nästan forcerad sån här, om inte allting blir liksom liberalt nu så liksom kommer jag att ta livet av mig, Felix, vet du.
Men det är inte, har Finland alltid varit generös på det sättet att du får klä dig egentligen hur fan du vill? Alltså det, lägsta nivån är mycket lägre än våran.
Men vad det har inneburit tidigare, tycker jag, att det här tillståndet har varit att du kan ha cargo shorts vart som helst, du kan gå med crocs vart som helst, du kan ha en slayer t-shirt till vilken vet du, evenemang som helst, och så kan du ha liksom ditt fula skägg i någon slags fläta eller något sånt här. Det har varit det här liksom självexpressionen, tycker jag, bland finska män åtminstone.
Jo, det är alltså, det.
Men nu ser man alltså något helt annat, helt sjukt utflippade jord. Du behöver bara gå genom Kalle här.
Det här märker du säkert där bättre än vad vi gör som vistas i det dagligen.
Men obs, det här är inte, det här är alltså typ i Berghäll i Helsingfors. Det här är alltså inte på landet. Det är inte Borgå.
Men ja, men nu tillbaka till Köpenhamn då. Och nu tänkte jag att jag skulle lista några såna här väldigt tydliga, konkreta trender som jag har sett jättemycket av från streetstyle-fotografierna. Så får ni säga om ni då kommer att, ja, för fan eller för helvete. Nej.
Nej.
Eller okej, okay, nu ska jag sluta prata danska. Det där var sista gången jag låtsades prata danska. Det är lite för roligt när man väl kommer igång i det bara. Okej, först och främst det som kanske var det stora snackisen som till och med Husis har plockat upp, det är ju flipflopsen. Eller som vissa då kallar dem för stringsandalerna. Men jag vägrar kalla det för det, för jag tycker det är ett äckligt ord. Flipflops, ja, vad säger ni?
Vad ska jag säga? Jag tycker jag ser dem ganska mycket nu.
Jag har på mig ett par just
inte,
ser du?
Och inte ens bara de där havajanas, utan mer också de här som är mer så idrottsinriktade, att som ska vara så där bekväma när man går någonstans i simhallen. Och
alltså typ sådana som ishockeyspelare
stiger i. Ja, som blir strumporna i. Ja. Mm. Ja. Jag är inte ett fan. Nej. Måste säga det. Jag tycker att man ska ha skor på i allmänheten, om man inte på stranden, i offentligheten.
Jag säger jo. Jag har just beställt röda av de där samma märken som du har. Och jag älskar dem. Men jag har börjat se sådana också där folk har sockor på. Alltså sockor inuti dem. Och så har de här tabis blivit populära. Alltså så japanska skor. Som tån är utskild. Och tån är ju utskild också. När vi såna här, och så vi vet att man ska ha margiellas. De där tabisarna. Men jag säger nej till dem.
Jag har också ett par sådana. Men...
Har du?
Mm. För att jag gillar galna skor.
Ja, men de är galna.
Men ja, vad säger du om flipflops då?
Ja!
Ja, ja. Så vi har ett ja, vi har ett nej. Jag har ju flipflops på mig. Men jag, egentligen så tycker jag att man ska ju ha skor på sig. Jag är ju ganska sådär. Men det är sommar och jag har... Ja. Tanktops och rugbylinnen. Alltså helt vanliga tröjor. Alltså så här ärmlösa linnen som man köper i trepack. Och bara sådär. Det är tydligen jättestort då.
Är det sant det?
Ja, och rugbytröjor, alltså de här randiga. Med, ja.
Rugby, alltså. Sådana påsiga stora.
Ja.
Ja, jag godkänner. Mm. Men främst de här, vad kallar man den för?
Ärmlöks. Ja, tanktop.
Ja, ja. Det är ju det enda jag har på. Så jag är jättemodriktig där hemma åtminstone.
Men där säger jag, alltså fötter kan man få visa in public. Men som man så ska du nog vara väldigt, väldigt försiktig med det här ärmlösa.
Aha.
Jag tycker det är...
Jag håller absolut med, men som sagt, bara där hemma.
Ja, absolut. Ja till allt.
Ja, ja. Virkar det accessoarer snabbt, ja eller nej?
Nej.
Ja, jag tänker virkar bikini. Kunde man ha på sommaren? Ja.
Alltså, kanske, ja, eventuellt det, ja. Ja. Det kan vara helt coolt. Det ger lite 70-talskänsla, va?
Mm. Ja, som hantverkare säger jag, ja. Bälten. Bälten är jättestor, så tydligen ska man gärna ha flera av dem samtidigt och i midjan och liksom sådär lasta dem på varandra och lite sådär.
Nu vet jag en yllereport som heter Lasse Grönros som blir glad över det här, för han tycker om att gå med ett patronbälte som hänger över allting. Alltså, faktiskt det är liksom sammansatt av hylsor.
Ja, ja.
Runt hela midjan. Jag minns, det har han säkert kvar ännu.
Ja, han har inte haft det nu på 2 år.
Är det sant?
Ja, men nu kan han börja använda igen. Jag säger tja. Jag tycker inte om bälten själv, för jag tycker om att pösa med magen hit och dit. Att det känns jätteobekvämt.
Men det är lite så här vad man kallar för taktiska bälten då. Att människor ska hänga saker i dem eller sån här. Nej, ska de bara hänga för sig själv där?
Jag tror ingenting på Köpenhamn Modern Vecka är taktiskt, utan det är nog liksom bara STX.
Talar vi om till exempel bruna läderbälten eller något sånt?
Jo, och mycket är liksom just att du har flera bälten, så det nästan blir liksom en korsett.
Låter opraktiskt och hevligt. Hemskt, så varför inte?
Och sen mönstrat. Pricket, randigt och djurmönstret. Speciellt pricket hade pratats väldigt mycket om. Jag personligen hatar prickar, så jag säger nej till det, för att jag varenda gång jag någon gång har försökt ha på mig ett prickigt plagg så känner jag mig som alltså galen. Det går inte. Jag kan inte ha prickar. Men däremot randigt tycker jag väldigt mycket om. Djurmönstret tycker jag väldigt mycket om.
Nej, det är ett hårt nej. Till alla mönster.
Samma
jag tycker
här.
Att människor ska gå omkring i enfärgade. Vad du... så stora ytor som möjligt av bara en. Jag vill att alla ska se ut som seriefigurer, vet du, som är dåligt tecknade. För det är liksom bara som silhuetter, som någon slags liksom, vet du, dataspelsfigurer eller sån här, vet du, som det där. Alltså, ja, du kan ha blå jeans och vit t-skjorta eller sån här, men inte något jäkla, okej. Okay. Jag vet inte, Marimekko ränderna går, eller någon slags sån här liksom, det är lite för det där, för bekanta kanske, för att man ska se på dem som ränder längre. Men det där, men det, sådana gick jag med ganska mycket när jag var liten. Eller ung. Men alltså, nej, inte djurpelsmönster, inga liksom...
Djurpels, inte pratar vi om päls.
Nej, men så här, ja, men
jag tycker inte att jag tar pantatantastilen heller.
Nej, jag kan inte... Jag har som faktiskt som en sån här levnadsråd till mig själv, att om en kvinna har något sån här djurmönstret på sig, så talar jag inte. Vet du, för då, jag kan inte ta risken att
måste vi
bli
avsluta
på
den här om du ser på hur min väska ser ut.
Ser du där? Men nu har jag inte tänkt, vad heter det, bekanta mig närmare med dig heller.
Åh, på det sättet.
Mm. På det sättet.
Jag menar på det sättet uttryckligen.
Jag menar just uttryckligen på det viset, för det är farliga människor. Att jag...
På vilket sätt farliga?
Jag är rädd för dem.
Aha!
Ja, ja men det...
Jag tänker börja klä mig nu i pantatanta. Det där, men jag säger också stort nej, jag har väldigt svårt för mönster. Jag tycker precis, det ska vara som en färg upp och en färg ner och sen hej då.
Men jo, bra. De här trenderna då, det som de har gemensamt är ju att de är alla ganska billiga och enkla att ta till sig. Och just en scarf kan man köpa ganska lätt på loppis. Ett bälte har de flesta i garderoben redan. Alltså det är som ingenting, alltså som årets it-sko är en gummibit som du får för några tior. För det är lågkonjunktur. Och det är ju en...
Ja, det är ju... Åtminstone här i Finland, ja. Jo. Det är någon annanstans.
Nej. Det här var nyheter för mig.
Det är nog bara här som Jaha. Folk klagar hela tiden.
Ja, men nu ska jag sluta klaga för att eftersom det nog är lågkonjunktur åtminstone här i Finland så är det ju lätt att dra paralleller till 90-talet. Och just det här med den här hopplösa samtiden som jag har känt hopp länge, men så när jag låg och bläddrade där bland de här danskorna och liksom såg alla de här puffiga, prickiga grejerna och liksom också upplevde på något sätt att det här är ganska långt från vad vi vanliga dödliga sist och slutligen klär oss, för att om man går i kedjorna där 90% av alla människor ändå köper sina kläder, så är det ganska precis som du sa, just det där att det är ganska liksom, det är ganska, alltså det är inte jättemycket färger, det är inte jättemycket mönster, det är inte jättemycket roligt någonting alls, utan det är ganska så där, ja. Och så slog det mig bara att vi är inte alls i det nya 90-talet, och det här, nu kommer vi till det roliga, vi är mitt i 80-talet.
Oj.
80-talet är tillbaka.
Oho.
Och inte så mycket, alltså jo, visserligen så här mönster och skräddat och puffigt och allt det här, absolut sådär modemässigt då. Men allting stämmer när jag börjar tänka på det här. Eller det är liksom, ja, ett instabilt världsläge med ett sådär ganska tydlig vad heter det, indelning i öst och väst.
Kalla kriget.
Exakt, exakt. Solidaritet, jätteute. Jätteotrendigt. Individualitet, jätteinne och trendigt. Pengar och framgång, jättetrendigt. Alltså alla vill vara entreprenörer. Alltså jo, man kanske inte vill vara på Wall Street med axelvaddar, men det är ju, inte, alltså, det är ju samma sak. Att man vill vara Steve Jobs i, där i, vad heter det där stället där de allihopa är?
Silicon Valley.
Tack. Stora fluffiga hår på både pojkar och flickor. Det här har ni ju sett.
Aha.
Alla yngre än oss har jättestort och snyggt och liksom fluffigt hår.
Eller inte alltid snyggt, men stort.
Nej, okej. Okay. Ja.
Jag gillar det.
Tack, det var en bra redaktörskommentar.
Vad är det med jeans då?
Jo, men det är det jag menar också, att liksom, fast mode är, liksom, är ganska så här sprudlande och liksom, mode är liten, klär sig liksom galnare och lekfullare än någonsin, precis som på 80-talet, så klär ju de flesta av oss ganska mycket i typ mjukiskläder och jeans. Mm. Precis som på 80-talet. Mm. Men vet ni varför jag är glad att 80-talet är tillbaka, eller att vi är i 80-talet?
För det slutar så bra. Ja, Berlinmuren föll 89.
Mm. Mm. Sovjet kollapsa. Kanske det gör det igen.
Alltså man kan ju hoppas. Men det jag tänker mest på är, för att när jag insåg det här så slog det mig också sådär, men det är ju därför liksom det här kidsen på TikTok som jag smyger tittar på, nu låter det mer creepy än vad det är, men jag liksom, jag delar ju inte deras värld.
Det blev creepy
när
du påpekade det.
Men jag delar ju inte deras värld, men jag tittar gärna på vad de hittar på. Att det är liksom roligare och punkigare än, alltså på länge. För att, vet ni vad som blomstrar på 80-talet?
Punken!
Ja, alternativscenerna överhuvudtaget. Och liksom det här ångestladdade kreativiteten. Eller så här kreativiteten fueled by ångest. Jättemycket bra musik. Den mesta bästa musiken kommer ju liksom ha rötter i 80-talet.
Mm.
Alltså ja. Liksom 80-talet var en jättebra tid för liksom alternativ kultur. Och liksom, ja.
Men så här fenesa punken, det var väl inte stor
nej,
där?
Nej, men nu har
eller?
Du... Jo.
Janne? Musikredaktören. Alltså,
i början på 80-talet åtminstone. Sen kom ju vad som kallas för postpunk och new wave och sånt här.
Som också, där hittar man ju... Som jag,
det är ju det finaste.
Ja, det är det jag menar.
Men allt var så underground på 80-talet, för det fanns inte internet. Alltså.
Ja, men det är ju det som är, det är det som är så hoppfullt. När har vi senast sett ett underground movement? Inte på 20 år. Det har inte funnits någon alternativ scen. Alltså det,
nu gör allting du har ju varit... En så fantastisk åsnebrygga till vad jag tänkte prata om.
Perfekt, alldeles... för jag har inte så mycket mer att säga heller. Annat än att jag kände hopp tack vare Köpenhamn modevecka. Och det var kanske inte det de menade när de klädde på sig sina gummistövlar och tullklänningar den dagen. Men det var det jag tog ifrån dem. Och om ni behöver ett bevis ännu för det här med att vi är mitt i 80-talet, så har jag faktiskt gjort en playlist som vi ska skicka länken till åt er båda.
Oh.
Som heter Det nya 80-talet, som är alltså ny släppt musik som låter som att det kunde vara 80-tal.
Det är sant, det finns mycket sånt.
Mm.
Ska vi hoppa över?
Ja! Jag blir riktigt glad nu här.
Ja, det var så bra brygga så att det kunde en hel hård av ås nu kunde gå över den. Det där, som sagt, så ska jag tala om en essä av min frus favorit, inte ens författare, men favoritman tror jag. Karl-Ove Knausgård, norrmän på 55 år. Hans essä heter alltså Världen som försvann, som jag läste i Danska Weekendavisen här i veckan. Och han har några resonemang där som jag hoppas med er hjälp att bli lite klokare på och se vad ni tycker om dem. Så här började det. Det är alltså ett faktum och kanske ett tecken också på mänsklig fåfänga och egoism. Men den värld som vi växte upp i som barn blir förankrad i oss som någonting som vi upplever som den riktiga världen. En slags sån här, så där som det ska vara liksom. Och allt nytt som kommer senare, det vill säga teknologi, mode och musiktrender och arkitektur, vad har du, blir liksom i vuxen ålder mycket lättare att uppfattas som avvikelser från det här liksom. Man liksom, ja, du utgår från någonting och sen det här är inte det. Och för generation X som jag och Knausgård tillhör så innebär det här att datorer eller hela den digitala infrastrukturen som vi har som bär upp hela samhället idag är liksom en ganska främmande entitet som har kommit liksom lite för sent. Vuxit fram bakom ryggen på oss och sen slukat hela världen, hela vårt tillvaro. Samtidigt som skärmteknologin låtsas erbjuda oss hela världen. Och det här är Karl Oves poäng.
Men det är inte också ni generationer som är mest imponerade av den? Alltså är det inte ni som satt och var förtrollade
av Instagram?
Jag, Tetris?
Ja, det finns den aspekten också. Ja. Men, nu liksom, men det var ju mer liksom, det var ju harmlöst på något sätt. Och det var ju harmlöst hela det här liksom, up to a point. Men han berättade om sig själv hur han var 15 år gammal, Karl-Ove. Första gången han ser en så kallad ADB-maskin. En hemgjord dator som en pappa till en kompis har byggt i deras källare. Men den lämnar honom fullständigt oberörd. Den liksom, du vet, intrikat designade små gröna chips, så tunna ledningar, små skruvar och lysdioder och sån här som reagerar. Men liksom, det sa honom ingenting alls. Han bara blev liksom fullständigt kall över det. Och det här kan jag verkligen känna igen mig. Alltså jag har liksom, det är inte så där att ett bord fullt av dioder plötsligt var så undrar vad den här kan göra, vet du. Utan mer som så här, släng ut det där.
Men det är för att du är humanist.
Det kanske det. Men nu 40 år senare så inser han, Knausgård, att teknologin har bara liksom just dykt upp. Lite som överraskande. Den finns överallt omkring en. Men han, liksom jag, är totalt ovetande och dessutom ganska ointresserad av hur det funkar. Samtidigt som man är så här konstant existentiellt orolig för att det hela kommer att braka ihop. Alltså. Det kan ju inte liksom överleva det här. Det här är byggt på så liksom tunna sekin eller boliner. Strömnät, internet, elektricitet, bankväsende, butikerna, hela världslogistiken, trafiken i stan, hur bilar styrs, allt är liksom byggt på vad, ur vårt perspektiv då, en onaturlig grund, alltså en avvikelse från den här riktiga solida världen som man står på och som man ännu bär in sig. Jag vet inte om ni kan känna igen det här, men åtminstone så är det där. Så är det så här som jag ofta känns för mig. Alltså det är just den här existentiella oron. Liksom, för att det kan ju inte fucking hålla det här. Det är bara att vänta på att någon drar ur pluggen och så rasar allting. Liksom. Vi sitter här också omgivna, jag vet inte hur mycket olika liksom, grejer som bara ska bli mörka.
Vet ni vad?
Om inte elektriciteten ska gå.
Ja, min nyckel är ju då elektrisk till mitt hem. Mm. Och en kväll så fungerar den inte.
Är det just den här?
Alltså kan ni förstå? Och så insåg
varför ska du ha en elektrisk nyckel?
Exakt. Och tänk hur lätt det måste vara bara man hittar rätt knapp att stänga av så ingen människa någonsin kommer in i sitt hem i Helsingfors till exempel.
Ja, alltså det här känns lite som ett avsnitt av De äldres råd.
Ja, det blir värre. Knausgård försöker vidare i sin text och få en rättshjälp på den här upplevelsen när han är guidad av den här känslan av alienation. Och jämför det med vad Marx då kallar på attentat också för människans entfremdum. Alltså att jag känner den här, att man inte riktigt hör till i den här nya världen. Av den här, och att det som man då liksom bär inom sig, den här upplevda riktiga världen, bilden av den, är på något sätt förlorad för alltid. Och det här gör att man blir liksom sjuk, deprimerad och liksom på alla sätt illamående. Och Freud reflekterar över det här också i sin Vi vantrivas i kulturen.
Men Marx sa också att allting fast förflyktigas.
Okej. En orsak till varför det är så här, varför världen känns liksom sämre eller mindre än vad den gör nu, trots att den liksom finns den här överexponeringen av bilder. Så här skriver han, det finns ingen plats, sak, person eller fenomen som man inte kan få information om omedelbart. Man kunde tro att detta gav världen mer fyllighet eftersom man vet mer om den istället för mindre. Men det förhåller sig rakt motsatt. det tömmer världen, den blir bara tunnare. Och det här, säger han, beror på att kunskap om världen och upplevelse av den är helt väsenskilda och fundamentalt nästan motsatta saker. Världen har förvandlats till bilder av världen. Alla bilder av platser man ser, som man aldrig har besökt, av människor som man aldrig har träffats, skapar ett slags pseudominnen i en pseudoverklighet som man inte egentligen deltar i, men som man på något sätt förväntas ha intresse i. De här bilderna är färdiga, skriver han, när de anländer. Det finns ingen kommunikation, det finns ingen relation, det finns inget utbyte av dem. Så ja, om världen öppnar sig för oss med den här med skärmvärlden, så slutar den sig för oss i ännu högre grad. Och det är liksom, vi talar om illusion av närhet som tömmer världen på dens mening.
Men vänta nu, vad sätter han bilden, vad är bilden en motsats till? Alltså mina upplevelser.
Känslan av någonting. Mm. Det är att du kan vidröra någonting. Jag kommer till det när han löser det här problemet snart.
Han kommer att lösa det.
Ja.
För jag tänker att en bild, ingenting väcker starkare känslor än en bild.
Jo, känslan av att du rör någonting.
Mm-hmm. Om man är taktil av sig.
No, vi är ju taktila varelser. Eller vi håller väl på att bli någon slags protosser, alltså, som det fanns... Jag vet inte om ni minns ett dataspel som heter StarCraft, där man kunde vara antingen liksom ett djurliknande väsen, eller alltså människoliknande väsen, eller sen ett digitalt väsen, eller så här kristallätande väsen som bara liksom svävar och ganska så här kroppslös. Och så där. Lite dit vi är på väg, tycker jag. Att människor vill liksom bli lösgöra sig från kroppen mer och mer. Och på något sätt passar den här levande vid skärmen och liksom, att bara liksom passivt glo på saker. Passar väldigt bra att man inte rör någonting längre. Så här skriver han, till exempel när jag ser att polarisen smälter, att haven stiger och öknarna växer, att bränder härjar genom skogar, blir det ändå någonting som känns overkligt över det. Även om jag kan bli förskräckt, så är det inget som berör mig egentligen. Det händer där ute, jag sitter här inne, jag är inte en del av det, jag står och tittar på. Det här om någonting är alienation, förlust av världen.
Ja, men det där, alltså jag läste Annika Norlins roman...
Välkomna till Hjälvrids råd.
Vad heter det? Stacken heter den, inte Stigen. För ett par år sedan. Och då, i den så skrev hon, jag minns, jag kommer nu inte ihåg det här ordagrant förstås, men hon skriver också i något stycke där, för det handlar om en utbränd kvinna som känner sig väldigt vilsen i världen och sådär. Och så hon sa att ja, att förr i världen när man hörde att någon hade dåligt, då kunde man gå till grannbyn med ett stycke kött och hjälpa till. Men nu om jag hör att någon har det dåligt, då vet jag inte vad jag ska göra. Och det där är väldigt, väldigt förenkling och förgrovning av ett ganska fint resonemang. Och det är ju detsamma som han säger här ändå. Och jag säger inte att jag håller med heller, men jag vet inte heller.
Varför? Jag tror att han söker efter den här orsaken till den här känslan av liksom att alla är fucking deprimerade hela tiden. Och det där.
Men jag vet inte om jag köper att folk var mindre deprimerade när ni var barn.
Ja, det var de nog. Åtminstone var de inte diagnostiserade.
Eller var du bara ett barn?
Det kan hända. Men jag minns inte att vi ska ha deprimerade människor. Däremot mycket fulla människor. Men folk har slutat åka också.
Nej, de var ännu mer deprimerade tidigare. Men vi pratade
om det.
Det var tabu.
Jag är inte alldeles
säker. Jag tror också att det säkert fanns en ganska stor överlappning av fulla människor och deprimerade människor. Jag tänker inte att de är ute. Alltså, det ena utesluter inte det andra.
Knausgård går ännu längre i det här resonemanget. Han menar att vi helt har liksom förlorat någonting som är utanför. Alltså någonting vi kunde genom litteratur och konst traditionellt skapa en distans till världen med. Och få ett nytt perspektiv som ställde oss liksom utanför den värld som vi vanligtvis bebodde. Men i dagens värld dominerar teknologi och sådana här ständiga bildflöden av allting. Det är svårt att komma utanför det här. Det är svårt att hitta ett sånt ställe. För allt, säger han, verkar inneslutet i en sån här digital flödesmaskin som skärmvärlden utgör. Och det här påminner mig lite, jag vet inte, var du med då, Anne, när vi talade förra gången om hur allting verkar stå stilla och ingenting liksom utvecklas. Man kommer liksom inte bortom eller utanför det här flödet av alla återanvända kulturikoner. Det är som tiden stannar upp och idisslar de senaste 40-50 årens kultur om och om igen i nya former med nya teknologier. Och det här skriver Karl Ove också om hur han såg ABBA i form av ett hologram. Vi talar om ett band som borde ha försvunnit för länge sedan, vet du, från radarn. Vi borde aldrig prata om dem längre. De var stora på 70-talet och det var liksom det, nu har vi någonting bättre eller någonting annat. Men de bara liksom, allt bara hänger med, förstår du? Så här, vet du, när Ossi dör så är det liksom en världshändelse. What the fuck? Men han var ju relevant för 40-50 år sedan.
Men är det inte som är också ganska underbart att vad som helst kan börja trenda igen? Alltså som Niklas Strömstedt låt om är jättestor på TikTok just nu. Det är helt galet.
Ja, det är helt fakt.
Vem har hittat den och bara sådär? Alltså jag ser inte att det inte är en bra låt, men det är också bara sådär, jaha. Alltså tänk att vara Niklas Strömstedt och bara sådär få ett samtal sådär, ja, hör du? Det kanske inte vet jag.
Nu kommer det lite internet money, ja. Eller vadå?
Ja, eller liksom sådär, det verkar som att kidsen gillar dig igen.
Men det också senast igår kväll spelade ju Dancing Queen någonstans där, va? Alltså, det är alldeles, man kommer inte liksom väcka från det här. Det här är poängen. Och vad det handlar om, så här skriver han. De var unga igen, de rörde sig på scenen som de lite tafatta svenskar de en gång var. Björn, Benny, Agneta och Annifrid. Kropparna och rösterna så ut, och lät som från 70-talet. Men de fanns i vår tid och ett liveband som stod i skuggorna på scenen där. Tiden rycktes undan mina fötter. Jag var samtidigt 54 och 8 år gammal. Ett barn och medelålders man. Vågor och vågor efter nostalgi och längtan sköljde över mig. Men också rädslan, för jag insåg att det är ju döden jag tittar på. Det är döden vi står och klappar och dansar till.
Men då känner han ju någonting. Jag tycker att han säger emot sig själv där om han vill känna någonting. Alltså... Eller vad är det han vill känna? Eller liksom jag tänkte,
ja, han inser ju att det är bluff. Han känner sig som Odysseus när han har farit ner i dödsriket och hittar sin mamma äntligen och försöker krama henne. Men hon är bara liksom en ghost. Alltså. Hon är ingen kropp längre.
Men är det inte det som är det fina med
lyckas
till exempel
Abba? Lyckas inte röra det. Du röra ett hologram heller. Du kan bara glo
men du kan ju
på
röra
det. Det
här du lyssnar ju på Abba alltså. med andra människor. Alltså är inte det som är det fina med till exempel Abba då, att det kan vara en lägereld? Alltså om man saknar mänsklig närvaro eller kontakt eller rörelse eller har trött på bilder, så då är det väl, det är jättetrevligt att gå på en konsert även om det är ett hologram, för då står du där med flera tusen andra människor och känner någonting.
Vilken stark bild och starka känslor att du är Hades och ska krama din mamma och hon bara försvinner.
Alltså, och hon är Agneta Fältskog.
Det är ju helt otroligt vad han upplevde där. Det skulle han inte ha gjort om Abba skulle vara där på riktigt.
Ja, en väldigt intressant poäng. Jag ska skriva till honom och berätta det här, att han har fel.
Han lyssnar säkert.
Ja. Anyway, han försöker sen till slut hitta tillbaka till meningsfullheten så som han upplever den. Han bodde i London, ett hus med en egen gård där han sitter och skriver. Men han lägger inte märke till den här gården och den blir på samma sätt overklig, bara som en fond av alla de här bilder man omger sig med. Så han märker inte att den börjar må dåligt, det börjar dö ut, gräs är brunt och blommorna vissnar. Och det där, hans bror påpekar till slut när han kommer på besök att gud, Karl Ove, den här gården ser för jävlig ut. Vad håller du på med? Och han bara, I don't know. Han bryr sig inte. Men han ringer ändå till en trädgårdsmästare som kommer och sätter allt i ordning jättefint. Han överrådar. Och köper sånt. Såna tjänster. Och det där, men den förfaller igen. Vet du, med solen, han glömmer att vattna, blommorna visnar. Man måste göra någonting med den här. Han ringer till trädgårdsmästaren igen. Och då tvingar trädgårdsmästaren Knausgård själv att vara med och plantera de här växterna. Så de här fröna, placera ut dem, plantera och vattna dem och så vidare. Och då, liksom, då plötsligt så märker han att oh God damn, det är ju liksom, det är någonting levande. Börjar uppleva den här gården och själva världen. Så mer konkret igen via de här blommorna och jorden, gräs och vatten och insekter och fjärilar som han plötsligt börjar lägga märke till. Så träder en slags meningsfullhet fram genom att han har berört dem med sina händer. Det här being the point, va? Mm. Jag tycker det finns något vackert här, även om det är lite äldres råd, Felix.
Men
poängen är att om man känner det här som man känner, så kan man återvinna sin verklighet genom att praktiskt engagera sig i den, anstränga sig för att förstå hur den fungerar, följa med den, få den att reagera. Hellre än att bara passivt sitta och konsumera den som bild. Hellre bara att sitta och glo.
Jag tycker också, jag är ju då föreningsmänniska. Och det är ju det är mitt första tips om man liksom saknar mänsklig kontakt. Det är ju att gå med i en förening. Någon förening som jobbar för någonting du tycker om. Typ att titta på kärnor eller litteratur eller hembygden eller whatever. Alltså för det är också en jättebra... Alltså det är ju det som... Man måste komma ihåg med om man saknar mänsklig kontakt, att med mänsklig kontakt så kommer det innebär friktion. För det känns som att en stor del av, eller inte en stor del, men en del av problemet varför folk känner sig ensamma och deprimerade är också för att de förväntar sig att, men, alltså att ens medmänniskor ska uppföra sig som man vill att de ska göra. Och att liksom, alltså man måste ju också vara, det kostar att liksom,
det finns mycket diskussion om det här, just hur du måste betala det här sociala priset för att misslyckas i dina, vet du, relationer och sånt här, istället för att bara swipa vidare till nästa. Liksom. Att det är klart att det är liksom en del av det här samma världsförlusten. Liksom. Även om du har en större utbud av potentiella parningskumpaner där liksom, som du kan bara swipa igenom, så slutar den sig ändå. Den världen blir liksom inte större, mer meningsfull av det. Tvärtom så blir den liksom mer och mer att den glider genom händerna på en.
Det är också bara genom den friktionen man kan bli en bättre människa, tänker jag själv. Eller inte bara, men liksom, du blir inte heller en bättre människa av att undvika folk som inte gör som du inte vill. Men det är ju också, jag blir ju jätteglad för Karl-Oves skull att han har upptäckt trädgårdsarbete.
Ja, jättefint.
Och det är väldigt, väldigt så här litterärt också. För det är många, många författare som har hittat det här den tidigare. Alltså,
ja, men det är ju någonting. Alltså, jag har inte gröna fingrar och min trädgård ser nog säkert ut ungefär som Karl-Oves för att han börjar göra någonting åt den. Men jag tycker väldigt mycket om att gräva.
Bara flytta jord.
Ja, alltså för att det är någonting. För att det är, jag tycker att det är motsatsen till ett blinkande sån här på ett dokument på en skärm som jag ofta sitter och stirrar på.
Mm.
Jag tycker väldigt mycket om bara att gräva.
Nu blir det fniskalas.
Yes!
År 2016 så gästar Paris Hilton en amerikansk talkshow. Och programledaren reagerar på hur hon låter. Han känner inte igen hennes röst. För den är mycket, mycket mörkare än vanligt. Och så säger hon, men det här med riktiga röst, att den där andra, den där babyrösten som jag hade i Simple Life, det var bara påhitt. Och så berättar hon att hon har bara spelat, hon är korkad och naiv. På riktigt är hon jättesmart. Miley Cyrus, en artist som också har gjort en betydande omprofilering. Minns ni, hon var Hannah Montana och hon var så en jättekär barnskådis. Och sen 2013 så rider hon runt i underkläder på en sån här rivningskula, wrecking ball. Mm. Minns ni det här, hur ni reagerar på hennes nya look?
Jag reagerar på att wrecking ball var en väldigt bra låt, tror jag. Alltså det är klart att man reagerar, men jag kan inte säga att jag direkt upprördes.
Eftersom jag inte känner igen människor någonsin, så skulle jag aldrig kunna. Jag kände till att det existerade en person som hette Hannah Montana. Och minns när Miley Cyrus dök upp. Men jag kunde aldrig koppla ihop dem. Så att det skulle vara som, det var någon som berättade för mig.
Ja. Jag minns när jag såg den där videon. Så jag märkte att jag är lite svårt när folk ändras till. För att jag var så, va? Det är ju en nörd. Aha, nu är hon cool. Och sen, vet du, alltså jag blev ofta lite rasande. Och sen lugnade jag mig och nästa vecka har jag köpt det här igen. Men jag tänkte, ska hon nu leka att hon är sexy och farlig? Att det här är ju jättebilligt. Och det blev också en backlash. Inte jättestor, utan hon faktiskt ownade sin omprofilering, rebranding. Och det har ju gått väldigt bra för henne.
Men hon fick ju nog höra, alltså speciellt som jag tänker i USA, så ska man ju nog bliva vid sin läst. Sin Disney-läst.
Absolut. Eller, minns ni Lady Gaga när hon släppte Born This Way? Det var 2012. Så folk häpna över hur fräckt hon hade kopierat Madonna och Express Yourself som fanns på Like a Prayer som kom 1989. Och jag minns själv att jag tänkte det här är nog bra, men det här är ju exakt kopia av Madonna. Jag minns att jag blev rasande. Jag tuggade fradga i en vecka. Nu minns ni Billie Eilish då, när hon hängde av sig sina stora pösiga kläder och så visade hon sina sexiga former på, det var någon tid, kanske Vogue eller någon perm. Ja?
Det minns jag.
Nå, kom det reaktioner från er då?
Inte från det där Vogue-omslaget, men hon var på någon gala, minns jag, helt fruktansvärt stylad. Alltså inte som sådär, det som du får ha vilken stil du vill, men ska du ha en stil så se till att det ser snyggt ut åtminstone. Hon var, det var då när de gjorde henne blond. Alltså hon såg helt horribel ut. Usch.
Jag reagerade jättestarkt. Jag tyckte att hon hade varit så fräsch, att hon var så talangfull att hon behövde inte sälja med sex. Och jag tyckte att det var så ljuvligt att hon klädde sina bylsiga grejer. Jag tyckte det var jättefräscht. Och sen måste hon komma fram och vara sexig. Ajajaj. No, nu har jag accepterat henne ändå. Men jag reagerar starkt.
Okay, jag tror min största sån här måste vara Fever Ray. När hon ändrar från första skivan till andra skivan. Om du säger det något.
Mm.
Hon var i ett band som hette The Knife. Och så det här, sen gick hon solo och gjorde ett fantastiskt debutalbum. Och så här normal ut som, lite som Anne, påminner verkligen lite om Anne heter. Och sen plötsligt så dyker hon upp, nu vet inte hur mycket senare det var, men det var betydligt senare, som hon har en sån här flintperuk och sån här stripigt hår hängande och tänder som är trasiga, ser så jävlig ut som en person som bara möjligt och så här illa klädd. Och det här blev sen liksom hennes nya image.
Jaha, att hon klädde ut sig?
Inte för att hon klädde ut sig, jag tror att det här kanske är den hon upplever sig vara nu. Liksom.
Men hade de inte under The Knife-tiden också, var inte det som lite grejen att de alltid hade något så här jättekonstiga, alltså att man aldrig riktigt såg hur de såg ut typ?
Jo, men då fick man inte se hur de såg ut. Nej, det stämmer. Det är sant. Men jag såg en på Flow, jag vet inte exakt vilket år det var, när hon var här med sin första skiva då. Det var ju så helt fantastiskt. Sen såg jag en för några år sedan igen. Och då var hon utklädd till den här fula gubben då. Liksom. Hon har mycket andra liksom kostymer bland också. Och jag bara, ja, det var lite obehagligt.
Min största är när Adele gick ner i vikt.
Ja.
Fy fan, så besviken jag känner mig. För första gången i livet så hade jag hört att jag var lik, alltså jag är inte lika Adele, inte när hon var fet heller, men det var liksom en sån här, ja, och så nej, bli smal då.
Jag reagerar också starkt, alltså till och med fast grannen går upp eller ner i vikt. Alltså jag tycker att alla ska vara ungefär som de är. Alltså, jag märker att det är
svårt. Men jag försöker ju tänka att folk får göra vad de vill med sina kroppar. Men det är ju någonting bara sådär, oj, äntligen har vi någon som på något sätt sådär. Ja, och så bara nej, okej, okay, another one bites the dust. Men hon mår säkert bra idag. Så grattis, Adele.
Men minns ni när man gick i skolan och så hade det varit sommarlov och så kom någon tillbaka och så hade den plötsligt blivit hevare eller så hade den fått muskler eller det hade hänt någonting. Så man tittar ju nog lite, att vad är det där nu? Att inte köper man ju det genast.
Fast jag var den som alltid skulle, jag liksom la ganska mycket tid på att sådär, nu ska jag ha min nyaste. Det var sällan liksom hevare eller sådär, men att jag skulle nog vara en ny människa varje gång jag kom tillbaka till skolan. Det är väl därför man har sommarlov. Eller?
Men du, det är bra. Okay. Men du har konkret rebrandat dig själv.
Ja,
Janne?
Jag önskar jag skulle ha mod att göra det mer. Alltså jag har en massa bilder av hur man skulle kunna, klä sig olika stilar just med all mod och sånt här. Man skulle vilja testa. Vet du, ibland kan man ha lite mer så sporty, spice feelings och sen lite så här Nick Cave-stuk, vet du, med svart kostym och så här. Sen blir det liksom aldrig riktigt, riktigt bra. Antagligen för att man inte är modell och snygg. Liksom.
Eller man måste ju bara ha det där självförtroende och tro på sig själv. Jag har sådär att jag har inte, utan jag kan pröva något och så tittar jag mig i spegeln och så, aha, och så sätter jag på mina vanliga kläder. Ja,
det är det.
Att det känns sådär.
Den digitala världen har berövat mitt självförtroende.
En som inte känns alls eller har problem med den digitala världen är en 22-årig gammal artist. 50 miljoner följare på TikTok har hon. Nästan 50 miljoner. Alltså det är mycket. Jojo Siwa, hon är född 2003 i Nebraska. Och hon har en gång blivit utnämnd till en av världens mest inflytelserika personer i den här Times 100-listan. Det var 2020. Och precis
som och då var hon alltså
2020 för 5 år sedan.
18 år gammal eller vad det
är. Ja. Och precis som Miley Cyrus så var hon är en före detta barnstjärna. Hon blev känd i en serie som heter Dance Moms år 2015. Och hon var alltså inte den där dance mom, utan hon var det där barnet som mamman skulle få dansa. Har ni sett den här serien?
Nej.
Jag har sett The Memes, men jag har inte sett själva serien.
Samma här. Men hon blev väldigt, väldigt framgångsrik efter det här. Hon har gjort otroliga mängder med tv-program och varit en Nickelodeon-stjärna. Och trots att hon blev äldre, hon blev 15, hon blev 16, hon blev 17, 18 och 19, så hade hon hela tiden en stil som riktat sig till barn. Hon var så jättegullig image och hennes kännetecken var att hon alltid hade stora rosetter på huvudet. Och det här blev så populärt att i brittiska skolor så måste lärarna till slut förbjuda de här rosetterna, för att eleverna började ha så stora rosetter att det blev distraherande för alla.
Jag älskar det.
Det blev ett problem.
Nej, men ingen kunde koncentrera sig mera, för att de var liksom så överväldigt stora, de här rosetterna. Sån inflytande hade hon. Sen hände någonting, en omprofilering. I fjol så lanserar hon en helt ny stil med en låt som heter Karma. 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 Och i den här så hade hon då helt bytt stil. Nåja, nu är du Janne redan berättat om en flintperuk. Jag tycker att det kan man inte riktigt toppa, men det här är nog nästan nästan lika illa eller värre. Hon hade klätt ut sig till Gene Simmons från Kiss. Alltså, och det är inte så att hon hade gjort det på riktigt, utan hon hade beställt från Temu eller något kinesisk webbshop, eller så vet ni, som ett litet barn har makeat sig som Gene Simmons. Alltså, inte det är ju så jättestiligt så här, men hon ville plötsligt bli farlig. Hon sa också att nu kommer det något helt nytt. Att nu ska jag göra något som ingen har gjort förut, att jag ska helt...
Nu klär jag ut mig till Gene Simmons.
Ja, alltså det är makalöst. Och titta gärna på den här videon.
Ser du, allt kommer igen och igen. Bara
ja, men jag menar, det är också roligt att man är sådär, jag vill vara farlig och ny, så då blir jag en Kiss-medlem. Som är det liksom... Ja.
Fast i och för sig, det är jättemycket barn.
Som är 25 år gammal. Alltså.
Men vet ni, mamma, om man tänker så där att hon har varit inne i den här barnvärlden så länge säkert, att hon, när ett barn ska klä ut sig till något farligt, så kanske den klär ut sig just till Kiss.
Jo, och hon är ju ett barn, alltså herregud. Alltså,
det är ju ett barnband.
Jo, exakt. Hon blev otroligt mobbad för den här låten och videon, för att hon har också så, hon dansar ungefär som jag, och sen så vill hon vara lite sexy, så juckar hon mot några kvinnliga dansare där, och det är sådär, alltså det är lite pinsamt, fast å andra sidan, vad ska man nu skämmas heller, men det har blivit extrema mängder memes just från den här Karma-låten, och den, alltså hon får ju bara mer och mer följare hela tiden. Inte för att de beundrar henne, utan för att de tänker att, alltså, va? Ursäkta? Alltså att folk hatar det, att man blir helt bestört, att hon skäms verkligen inte alls. Alltså motsatsen då till Janne Mason, vi vågar inte gå ut med en skarf som har annan färg än vanligt. När man tyckte att det här var då löjligt, att det kändes inautentiskt, och inte blev det bättre heller av det, att hon hävda att hon hade lanserat en helt ny genre.
Aha.
Nämligen gay-pop.
Oh my gee.
The gas heard around the world.
nu kommer jag orsakt att tänka på att en annan gay-poppare som gjorde samma sak och klädde ut sig till Gene Simmons. Va? Robbie Williams.
Ah.
Minns ni det?
Det är ju sant. Let me entertain you.
Ja, men det funkar ju.
Men han är väl inte gay?
Och han sa väl inte att det här gay-pop heller? Nej, han sa inte att det var gay-pop.
All pop gay.
Alltså det här, hon sa att det var gay-pop, var alltså det som nog var fantastiskt. Och hon, för henne räckte det säkert själv att hon har sällskapat mycket med kvinnor. För som 17-åring så berättade hon att hon är lesbisk och att hennes stränga uppväxt hindrar henne från att uttrycka hela sin identitet. Och det där, hon har varit liksom queer community, har varit sådär wow, jättekiva, jättetrevligt. Men nu på våren så var hon med i brittiska Celebrity Big Brother, och då började hon sällskapa med en man. Och så sa hon, bra, men så sa hon att nu var det så att hon hade känt sig pressad av, inom citationstecken, regnbågsfolket att komma ut som lesbisk. Att nu är hon pansexuell, men hon hade jättemånga lesbiska fans som kände sig lite lurade av det här. Att,
och det är ju inte vilken man som helst heller, utan det är Chris Hughes från Love Island säsong 3 eller 4, alltså UK, som också är, ja, det är ju inte en sån här androgyn liksom, utan han är ju verkligen som en Love Island deltagare.
Men det här hände alltså nu på våren, att de blev ett par, och det har hänt också att en sån här superstor amerikansk queer-artist, Fletcher, så hon kom också ut nu under Pride i år och berättat att nu är hon tillsammans med en man. Och det där, vad spelade det för roll? Men hon kom ut med den låt, med en låt som hette Boy. Och det var sån här stor, alltså det var innehåll för henne. Att nu är det Boy. Och det var många som också tyckte att voj. Och Billie Eilish har också sett spussas med en man. Och det där, det är flera nu sådana här som har bytt. Och inte gör det ju något. Men som exempel så en konservativ politisk kommentator som heter Michael Knowles har använt de här och Jojo Siwa som exempel på hur det här regnbågsfolket håller på att försvinna och att det är en bra sak. Och nu när det blåser höga vindar och det är på riktigt, alltså i USA det är svårare och otryggare att vara queer. Och så är det kanske inte så trevligt att de här idolerna då råkar försvinna just nu.
Men det kanske inte är en slump heller om man lever på liksom typ brand deals och sånt, att man i högervindar liksom lutar lite mer mot någonting straight. Alltså jag tänker att vad som är fågeln och ägget, där går ju verkligen att diskutera.
Jag tänkte länge när jag funderade på det här att ska mitt rubrik vara att det är inne att vara hetero. Men det är liksom, det är jättetrist att säga så. Men alltså det verkar, om man tittar på det här jätteopportunistiskt, så är det liksom ganska inne nu att vara hetero helt enkelt. Och det trista är ju att de här konservativa kan då, vet ni, Päivä Räsänen, de här, att de kan liksom säga att ja, där ser man att homosexualitet är en fas som kan gå över, att man kan liksom botas från det. No, man kan ju inte sätta en människa skyldig för något sånt, men det är trist om man använder de här människorna som exempel. No, fortsättningsvis på Jojo Siva, så hennes story fortsätter. Vet ni vad som hände sen? I juli i år så hade hon igen en ny stil. Hon släppte en musikvideo där hon sjöng Betty Davis Eyes, en sån här gammal låt från 1981 av Kim Carnes. Och här har hon klätt sig till en tradwife.
All right. Nåja, nu börjar det hända.
Ja, hon ser ut
tillbaka till Disney.
Hemma som en, alltså hemmafru från 1950-talet. Så det är snyggt, men alltså det är liksom, det far hit och det far dit.
Fast det känns ju nästan lite mer som drag när hon är i det här tradwife kostymen. Alltså det känns att hon bottnar lika mycket i det som i Gene Simmons. Alltså jag såg inte som en sån här okej, det här är hennes stil nu, utan det är mer så där jaha, här har vi Freddie Mercury som dammsuger i musikvideo. Alltså lite så typ. Eller?
Alltså, jag vet inte. Jag tänkte sådär att man kan ju inte veta nu vad som försiggår där inne i hennes hjärta och själ. Men det känns lite opportunistiskt utan att nu veta desto mera. Och jag började fundera på hur mycket liksom att nu måste man ju få byta stil om man vill. Att varför, och måste man vara autentisk?
Menar du att det här, att du protesterar mot att det här är ett alldeles tydligt är liksom marknadsföringstrick som det handlar om? Eller trick? Marknadsföringstrick?
Alltså det är ju rätt många som säger att Jojo Siwa och Chris Hughes har ett så kallat lavendel. Eller ett äktenskap, de är ju inte gifta.
Men... Så här säger hon om det där, om gaypop. Det är inte jag som har hittat på gaypop, men man kan säga att jag är CEO för gaypop. Eller CMO, alltså Chief Marketing Officer för gaypop.
Det var en vecka efter uttalandet, hon fick jättemycket backlash, så sa han okej, jag kanske inte hittar på det. Men att hon ber också ofta om ursäkt nog. Det blir sällan jättebra. Men jag undrar nu med det här Jojo Siwa. Alltså hon har ju framgång på många olika sätt. Man ser inte henne som en bra artist eller dansare eller någonting. Men hon är alltså ett stort namn. Och jag undrar att vad skulle kunna... För mig är hon inte jättetrovärdig kanske. Och jag undrar att vad skulle kunna rädda henne? Jag börjar fundera att skulle det kunna vara att hon kommer ut och berättar att det här var allt bara en performance. Lite som, om ni minns, Joaquin Phoenix. Som spelar galen ett halvt år.
Var det bara ett halvt år?
No, det kändes
det var ganska länge.
Och var det bara spel?
Och var det bara spel?
Anyway, ja. Så det där, du hoppas att Jojo och Sivas plötsligt ska bara säga att hej, det var så all a ploy. Och sen bara liksom dra proppen ur allting. Egentligen är jag bara en vanlig person. Allt det här var bara... Jag hoppas att Trump ska göra det.
Och det skulle kunna vara någonting det.
Alltså, fast det är ju också sådär...
Han ska avslöja sig som ett konstverk.
Har du gjort allt det här skiten? Ja. Alltså bokstavligen satt människor i koncentrationsläger. Ja.
Det börjar bli lite för sent nu, men liksom, där under den första perioden så hade vi hopp om, okej, snart vet du, dra dig av masken och lägga på lamporna liksom. Och så, tada!
Men det jag skulle säga om Jojo Siwa, jag tycker att hon är jättetrovärdig som det unga barn hon är. Okej, att hon är 22, men man är jätteung när man är 22. Varför förutsätter vi att någon ska veta vem man är när man är 22? Varför förutsätter vi att jag ska veta vem jag är när jag är snart 40? Alltså, om vi ska liksom kräva någon slags sådär autenticitet eller genuinitet. Alltså, jag tycker också att man nog märker man ju någonting är genuint eller inte, men det betyder ju inte att man inte kan ändra sig eller för den delen rebranda sig, för att alltså, just också som i Miley, alltså det är väl inte alls konstigt att man som 16-åring kommer på att nu är jag 100% lesbisk. Yes, let's go.
Och därmed slutar vi. Janne Strang, tack för dig. Och Ellen Strömberg, tack. Och jag, Annie Hietanen, säger hej då.